Välkommen till Tyresö-radion, Felix och Born. Kosmopoliten, världsmedborgaren. Och jag vet att du har arbetat i flera länder och världsdelar. Och nu bor du och arbetar i Tyresö och bor i Fårdala. Hörru, jag är som en nyfiken. Jag undrar, var kommer ditt efternamn ifrån?
Den frågan får jag ofta. Det är taget efternamn. Det var så att min far och hans tre bröder tyckte att Nilsson inte var så spännande någon gång på 60-talet. Någon gång under reformen av efternamn och hela du-reformen. Så de kom på det och så valde de att byta efternamn. Så det är helt påhittat.
Ja. Men det är ett kul namn tycker jag. Man lägger verkligen märke till det. Du bor alltså i Fårdala nu. Men du är väl inte uppvuxen här i Tyresö? Eller?
Nej, det är jag inte. Jag är född på Lidingö faktiskt. Men min fru är härifrån. Hon är född i Trollbäcken.
Men det var trevligt. Och sen har ni flyttat hit så småningom. Efter utflykter i flera världsdelar.
Ja, det stämmer.
Du gick i skola i Lidingö då, antar jag.
Ja, de första 10 åren i mitt liv så bodde vi på Lidingö. Så då gick jag dagis och lågstadiet. Sen flyttade vi utomlands med hela familjen.
Ja, och ni flyttade långt bort. Och varför det?
Ja, vi flyttade till Botswana. Det var så att min mamma började jobba med utvecklingsfrågor ganska tidigt och jobbade då på kommunförbundet som det hette, och de hade en biståndsgren. Så hon jobbade i Afrika mycket med utbildning och kommunalutveckling under hela min uppväxt kan man säga. Och sen när jag var 10 då fick hon ett mer permanent kontrakt, så vi åkte till Botswana 91. Och mamma jobbade då med fortsatt kommunalutveckling, mycket ute på landsbygden och reste runt och höll i managementkurser och annat.
Och du gick i skola i Botswana?
Ja, precis.
Eller var du på distans?
Nej, det fanns faktiskt en svensk skola i Botswana på den tiden. Det var ganska mycket svenskt bistånd. Det har funnits mycket samarbete mellan Sverige och Botswana. Så jag började i en svensk skola, vi var väl en 40-tal elever då tror jag. Senare blev den döptes om till den skandinaviska skolan, för det var ganska många skandinaviska barn där också. Men efter 1,5 år ungefär så bytte jag till en engelsk skola. Och sen gick jag i engelsk skola där i 5 år. Jag var 10 när vi flyttade dit, och när jag var 11 någonting så började jag i engelsk skola.
Hur var det att flytta till Afrika vid 10 års ålder?
Det var fantastiskt. Jag kommer ihåg att jag var så otroligt spänd inför den här flytten. Vi hade varit i Afrika 2 gånger när jag var yngre också och hälsat på när mamma jobbade där. Och vi hade varit på safari. Och det var det enda jag tänkte på som 10-åring. Att jag skulle få titta på elefanter och lejon och alla möjliga vilddjur.
The Big Five.
Ja, och det fick vi verkligen göra också. Jag kan säga att varje lov och längre helg så åkte vi ut i bushen och tältade.
Tältade?
Och... ja, det var som man gjorde där. Vi hade all utrustning. Man åkte med någon annan familj kanske. Och så... slog upp tälten för ett lämpligt ställe vid någon designerad campsite. Och så åkte man på morgon- och kvällssafari och tittade på djur. Och på kvällarna satt man vid lägerelden och lyssnade på den afrikanska natten. Och inte sällan så hörde man även lejon som gillade eller röt långt bort i distansen. Så det var härligt.
Du, tältade ni på något inhägnat område då?
Inte alltid. Ganska ofta så låg de här campsitesen mitt ute i nationalparkerna.
Så lejon
och lejon allt.
Mitt bland lejon. När man inte ser varandra så blir det väldigt lätt att man pratar i munnen på varandra.
Ja, det är ju så tyvärr.
Ja. Var ni inte rädda för lejonen?
Vi hade stor respekt för lejonen och alla vilddjur, men det var så att man många som reste på det här sättet och man lärde sig vad man behövde göra för att vara försiktig och undvika kontakt. Lejonen kom väldigt sällan in i campsites när folk var vakna och eldarna var på och sådär. Men det hände att de smög igenom på natten. Jag minns en gång när jag vaknade i tältet och hörde ett stort djur bredvid tältet och tänkte att det där kan vara ett lejon. Jag låg helt blickstilla. Och mycket riktigt på morgonen så såg vi att det fanns spår efter lejon. Det var verkligen så här skräckblandad förtjusning. Ögonblick i mitt liv.
Oj, oj, oj. Men det gav mer smak ändå.
Ja, det gjorde det. Och vi bodde ju i Botswana i 6,5 år ungefär. Och det gav mer smak både för mig att bo utomlands och upptäcka världen på olika sätt och resa mycket. Både mig och hela min familj, mina föräldrar har fortsatt bo utomlands även efter Botswana. Men det gav också mer smak och en intresse för natur- och miljöfrågor som jag har burit med mig och har lett till att jag har valt ett yrke inom hållbarhetsfrågor.
Det var ingen svårighet för dig att veta vad du ville göra i arbetslivet, antar jag.
Ja, jag tror att det fanns en tydlig riktning, även om jag inte alltid visste exakt hur jag skulle komma dit. Men det är ett grundintresse och någonting som jag har djupt inom mig, tror jag, i mina egna grundvärderingar, respekten för planeten och naturen. Mm.
Ja, i Tyresö finns det ju mycket intressant, men dock inga lejon.
Nej, men det finns mycket intressant. Och jag måste säga att nu på morgonen här under våren, i vårsolen, så har vi en räv som brukar komma och lägga sig och sola i slänten bakom huset uppe på skogen. Och det är nästan lika vackert som ett lejon, skulle jag säga, med den fantastiska pälsen som skimrar där i sol.
Ja, vad härligt. Du, efter 7 år i Botswana, vad hände sen?
Ja, vi flyttade hem till Sverige. Det var en viss omställning. Jag började gymnasiet, Kungsholmens gymnasium, internationella linjen där. Och min bror och mina föräldrar flyttade också hem då. Min bror gick färdigt gymnasiet och började med lumpen och så. Mina föräldrar, de tyckte väl att livet i Sverige inte var så spännande efter de här åren i Botswana. Så de sökte nya uppdrag och mamma fick jobb för Rädda Barnen i Pakistan. Så de flyttade dit.
I Pakistan, sa du?
Det var en ny världsdel, ett nytt land, en ny kultur.
Vilket år är vi på då? Är det mitten på 90, slutet på 90-talet?
Ja, vi är slutet på 90-talet. 99 flyttade om dit. Jag bodde kvar i Sverige och gick klart gymnasiet. Så jag flyttade aldrig med till Pakistan. Men jag var där 1 till 2 gånger om året och hälsade på.
Var det någorlunda lugnt i Pakistan då?
Ja, i början var det någorlunda lugnt. Sen efter 2001 där då, 11 september, då vändes allt upp och ner. När, man kan säga, nästa fas i kriget i Afghanistan tog fart och amerikanerna gick in mot talibanerna och Al-Qaida. Det var faktiskt så att mina föräldrar, de bodde inte i huvudstaden Islamabad, utan de bodde i Peshawar, som ligger upp mot gränsen till Afghanistan i den västra delen. Så ja, de upplevde det kriget på ganska nära håll. Och givetvis i min mammas arbete med barns rättigheter så kom det nya flyktingströmmar. Och så hon såg ju effekten av det kriget och alla tidigare krig som har varit i Afghanistan på väldigt nära håll.
Jag kommer ihåg Åsne Seierstads tv-reportage därifrån. Att det blev värre och värre under tiden. Hon pratade väl månader kanske. Till slut så fick hon på sig både skyddsväst och hjälm. För att bomberna haglade väl runt henne. Du gick i skolan fortfarande i Sverige då?
Ja, precis. Jag tog studenten år 2000. Jag tror att de bodde i Pakistan fram till 2004, någonting sånt. Det var nog en 6 år. Sen flyttade de till Bangladesh och sen flyttade de till Nepal. Så det var mycket Asien där tidigt 2000-tal.
Ja, och vad gjorde du under den tiden?
Jag började läsa miljövetenskap efter gymnasiet. Och efter något år in på den linjen så började jag fundera, men jag vill ju också flytta utomlands och jobba. Hur ska jag göra det? Och då hade frågan om företagens roll i hållbarhetsarbetet börjat bli mer och mer aktuellt. Mycket diskussioner kring CSR och corporate social responsibility. Så jag tänkte att det här tycker jag låter spännande. Hur kan man jobba med miljöfrågor och hållbarhetsfrågor i företagens värdekedja, så att säga? Så jag började läsa företagsekonomi och sen så knöt jag ihop en magisterexamen i miljö och hållbart företagande. Och i slutet av det året så skulle vi skriva examensarbete och då lyckades jag få kontakt med en person som jobbar på Hennes & Mauritz i Indien. Och frågade om jag kunde komma och skriva ett arbete om hur det är att jobba med hållbarhetsfrågor i leverantörsledet. Och det tyckte han lät intressant. Jag var i Indien hösten 2006 och besökte fabriker och intervjuade leverantörer och lärde mig om hur det är att komma med en uppförandekod ifrån Sverige eller från väst och försöka implementera den i en leverantörskedja. Det
Var
var väldigt lärorikt.
det världens kulturkrock?
Inte en världens kulturkrock, men det fanns kulturkrockar. Och det jag förstod då, det är att om man ska lyckas så måste man förstå de kulturella skillnaderna som finns och bilda en gemensam målbild utifrån sin egen bakgrund och vad som är viktigt. I grund och botten så vill många samma sak. Men vi kanske härleder till FNs konventioner eller några andra regler. Medan där så måste man kanske diskutera utifrån andra kulturella aspekter eller erfarenheter om hur man ska skapa bra arbetsplatser och varför det är viktigt att inte smutsa ner miljön och också visa på att det finns affärsfördelar med att inte göra det.
Du skrev alltså din magisteruppsats i Indien.
Ja, precis. Det gjorde jag. Och efter det arbetet så höll jag kontakt med min mentor där i Indien. Tobias Fischer heter han. Och efter ett år hade han flyttat till Hongkong och då sökte de en person som kunde jobba med uppföljning av hållbarhetsarbetet i Asien och i Kina med länderna runt omkring. Så jag sökte och fick ett jobb i Hongkong ett år efter examen som controller för CSR-frågor faktiskt. Och det var så jag började min bana på Hennes & Mauritz.
En controller, vad innebar det arbetet för dig?
Ja, det var en ganska intressant position. Men egentligen så fick jag sätta mig ner och titta på all den data som vi började samla in genom olika fabriksbesök och data man fick när man gjorde inspektioner på fabriker och försöka strukturera ett sätt om hur ska vi följa utvecklingen? Vilka frågor är prioriterade? Så det var egentligen det första arbetet med att börja använda indikatorer för uppföljning av hållbarhetsarbete. Vilket är ett väldigt svårt arbete, för det är väldigt många parametrar som man måste titta på. Det är både mjuka och hårda värden. Men jag jobbade med det ett par år och sen så började jag jobba mer med miljöfrågor, för det var det jag var intresserad av.
Du, vilket företag var du anställd hos? Var det H&M?
Det var på Hennes & Mauritz, ja.
Ja.
Och produktionsorganisationer kan man säga. De som följer upp och ser till att ordrar blir producerade i fabrikerna runt om i världen. Och jag bodde i Hongkong i 3 år och sen flyttade jag till Shanghai. Och tänkte att jag skulle lära mig mer om Kina. Det kom också naturligt för att en del av organisationen flyttade dit. Men då jobbade jag som projektledare för miljöarbetet och började utveckla olika projekt för att hjälpa fabriker med omställning till mer energieffektivitet, minska kemikalieanvändning, minska vattenanvändning.
Var det svårt att få dem med sig? För det kostar ju pengar allt det här som du föreslog.
Ja, ibland var det svårt. Mycket för att man ibland utmanade ett sätt som så här har vi gjort länge. Men just miljöfrågorna och resursfrågorna, det går att spara väldigt mycket pengar också. Om man är villig att prova nya metoder och göra vissa investeringar.
Hennes och Mauritz är ju ändå ett svenskt företag.
Ja.
Så det kanske underlättade något att det ändå var svenskt.
Ja, jag tror att vi kommer med ett sätt att se på affärer som är ganska gynnsam för hållbarhetsfrågor. Men ser att det är viktigt att båda parter lyckas. Det finns värderingar om hållbarhet och social rättvisa i svensk företagande skulle jag säga, ofta. Och att man inte försöker göra det för komplicerat, utan kunna prata om frågorna på den nivån man behöver prata om frågorna och sen försöka sätta planer utifrån det. Så ja, vi kom igång med många olika samarbeten och det var igen väldigt lärorikt utifrån vilka enorma utmaningar som finns. Och det var väl då mitt specifika intresse för att jobba med klimatfrågor verkligen blev tydligt, för jag såg hur stora utsläppen var och vilken påverkan det har genom vår konsumtion och hur viktigt det är att vi verkligen tar tag i den frågan. Det blev tydligt i Kina där stora delar av världens produktion sker idag.
Och barnarbete har man ju hört talas om.
Ja, absolut. Och det är ju någonting som har präglat textilbranschen länge. Jag skulle säga att det är en fråga som alla företag slöt upp kring tidigt och som man har jobbat med metoder för att kunna säkerställa att man har en förståelse för att det här inte ska förekomma och kan följa upp. Så det fanns mycket barnarbete i fabrikerna på 90-talet. Men under 2000-talet så har man tillsammans med andra företag och med leverantörer lyckats göra att barn inte anställs på fabrikerna i den utsträckningen. Sen förekommer det barnarbete i många av länderna där textilproduktion sker av många olika skäl. Inte minst ekonomiska skäl och familjerna och att utbildning inte finns tillgängligt och så vidare. Så visst, en del av barnarbetet har flyttat till andra sektorer istället. Och det är ett långsiktigt arbete att komma till rätta med det.
I slutet av 90-talet så besökte jag Kina och vi såg ju flera fabriker där barn arbetade, och främst mattor minns jag hur de satt och knöt, små barn. Och då pratade man inte så mycket om barnarbete här i Sverige, men vi såg dem ju. Du, när du säger att du samarbetade med andra, så har du företag. Det var inte andra Hennes & Mauritz i olika länder, utan det var helt andra företag.
Ja, det finns mycket. Just kring hållbarhetsfrågor finns det väldigt mycket företag mellan. Om vi tar textilföretagen så finns det mycket samarbete mellan H&M och Kappahl och Lindex och andra aktörer. Och även bland företag på den internationella arenan. Om man tittar liksom de stora importörerna och försäljarna av kläder så i Europa och USA. Man ser att de här frågorna är gemensamma utmaningar i industrin. Det är ingenting ett företag riktigt lyckas förändra. Utan man måste driva förändringen tillsammans. Och några går i bräschen för att de har kunskap, byggt upp organisationen och så har de ekonomiska musklerna. Och så gäller det att alla följer med och säger att det här är de kraven som ska gälla. Och då måste man ju både ställa upp internt att det är de riktlinjer som gäller, men också kunna gå ut och göra det tydligt för regeringar och för branschorganisationer i olika länder att om vi ska lyckas med till exempel levnadslönsfrågan, så är det någonting alla måste jobba med. Det går inte för ett enskilt företag att ställa krav på det, för det går inte att följa upp. Marknaden är så integrerad.
Ja, hur togs ni emot av allmänheten? Jag tänker de som hade barn som jobbade i fabrikerna och plötsligt skulle barnen inte få fortsätta med det. De missade ju en liten inkomst där, kan jag tänka mig.
Ja, det är ju ett arbete som handlar om att möjliggöra utbildning för barnen istället. Och det har man jobbat med på många olika ställen. Egentligen skulle man säga att nästan alla föräldrar som jag någonsin har kommit i kontakt med vill ju att deras barn ska få en utbildning. Hellre än att de ska ta in pengar. De måste jobba för att familjen annars svälter. Men om det går att de får en utbildning och på så sätt får en chans till någonting annat, så vill man det. Och då kan det vara ett samarbete med leverantörerna. Att om barn som har jobbat i fabriken och man hittar barn där, att man ser till att de får en utbildning istället.
Ni organiserade skolor då för barnen?
Ja, vi jobbade med olika organisationer som var experter på det. Att hitta sätt barnen kan få en utbildning istället. Om det är grundskola eller om det är yrkesutbildningar. Så det har varit ett arbete som har gjorts i många länder. Men det är oftast ett samarbete mellan företag och organisationer som Rädda Barnen eller andra.
Du lyssnar på Tyresöradion 91,4 där Felix och Born, Tyresö kommuns hållbarhetsstrateg, berättar om sitt intressanta liv för mig, Gunnela Grell Lundgren. Här fortsätter han. Och det var i Shanghai. Och sen flyttade du någon annanstans så småningom?
Ja, sen flyttade jag faktiskt hem till Sverige. Det var 2012. Och då kom jag tillbaka till Stockholm efter 4 år i Asien. Och började jobba på H&M:s huvudkontor. Med vattenfrågor var väldigt mycket på agendan då. Vi satte en vattenstrategi och hur man ska jobba med hållbar vattenförvaltning runt om i världen. Det kan låta lite abstrakt, men om man tittar på textilindustrin så är den beroende av vatten i många olika led. Både för produktionen, men också för att människor som jobbar i industrin behöver tillgång till rent vatten. Så vatten är ju en livsavgörande resurs.
Ja, på många olika sätt, ja.
Ja, så vi satte upp en vattenstrategi och ett samarbete med Världsnaturfonden där 2012. Så det jobbar jag med några år. Och det var också väldigt spännande att titta på den globala arenan och se hur man måste samarbeta. För om vi tittar på vatten så är det blir en risk för alla. Att alla måste samarbeta kring en vattenresurs. Det går inte att vara jätteeffektiv om de andra inte är jättevatteneffektiva. Då tar vattnet slut ändå. Så du måste påverka både andra företag och andra aktörer.
Jobbar du då åt H&M?
Mm. Då var jag kvar på H&M. Sen ville jag prova att driva eget företag och jobba med andra organisationer, kanske prova att jobba med lite mindre företag. Så att jag startade eget någon gång i 2014 och så jobbade jag som konsult och drev en egen liten konsultfirma tillsammans. Jag jobbade med några andra tidigare studiekamrater. Och det var också väldigt lärorikt att driva eget och se hur det är att stå på egna ben och dra in sina uppdrag. Men också att få träffa företag och organisationer i olika delar av branschen och olika storlekar.
Och det var inte enbart klädesfabrikanter utan det var olika länder.
Eller? Ja, jag var baserad i Sverige, så jag jobbade mest här och lite i Norge. Men det blev ganska mycket inom textilbranschen, för det var det jag kände att jag kunde och kunde erbjuda stöd i frågor om strategi och hur man ska lägga upp arbetet och så. Och det var då jag började intressera mig mer för cirkulär ekonomi och hur man kan tänka kring resurser i ett tidigt stadium, vad man vill göra för att designa så att vi kan använda produkter i ett cirkulärt flöde istället för att producera dem, använda dem och sen slänga dem. Och det är en fråga jag vill jobba vidare med, för den är nog avgörande om vi ska få en hållbart samhälle och hållbara konsumtionsmönster.
Ja, säkert, det tror jag. Men just vatten kan man ju ganska enkelt föreställa sig hur det cirkulerar. Att det förångas och går upp i molnen och så regnar det ner och kommer i haven och det går ut lite varstans och man använder det till bevattning och vattenkraft att få el av. Och
så är det ju, absolut. Men vi måste ju tänka mycket på vad vi lägger i vattnet när vi använder det i cirkeln, så att vi inte får ut massa kemikalier i vattenmiljöerna som påverkar den biologiska mångfalden och påverkar människors hälsa. Och frågor som mikroplaster i haven är ju kopplat till vatten. Men det är väldigt mycket kopplat till vilka typer av resurser eller vilka produkter vi använder och hur vi ser till att plasterna inte går ut i vattensystemen. För när de väl har hamnat där, då är de väldigt svåra att bli av med.
Ja, det är så smått. Det är ju mycket tal om också vad som kostar vatten helt enkelt. Jag tänker på risodling till exempel. Då går det åt mycket vatten. Och sjöar torkar ut. Aralsjön tänker jag på i Ryssland. Men hur är det? Kan vattnet ta slut?
Ja, vatten kan ju förflytta sig kan man säga. Och problemet med vatten är ju att det kanske inte finns precis där man behöver det, när man behöver det. Aralsjön är ju ett väldigt typiskt exempel på dålig vattenförvaltning, där man tog ut alldeles för mycket, för mycket kring bomullsodling.
Just det.
Och till slut så tippade det systemet, så sjön torkade ut och nu är den liksom i en fas där det kommer dröja väldigt länge innan det kan återskapas det system som en gång var.
Det finns,
men
det finns väl inga
Jag pratar i munnen på dig.
Vi har inte talat om för lyssnarna att vi ser inte varann här, för att vi sitter med varsin mobiltelefon och försöker kommunicera. Och då kan man ju inte se på minspelet när den andra tänker fortsätta prata eller inte. Jo, jag skulle säga att det finns väl inga källor direkt i Aralsjön, för då skulle det ju rinna till.
Ja, precis. Nu kan jag inte exakt hela det hydrologiska systemet. Men i och med att man, om man dämmer upp på vägen och plockar ut så pass mycket vatten som annars skulle rinna till, kan man ju göra att avdunstningen blir för stor och att det kanske torkar ut på de ställena där det tidigare kunde finnas ett tillflöde.
Mm.
Men jag tänker också, vi blickar ofta långt bort när vi pratar om vattenproblem, men vi kan ju bara titta ut på Östersjön och se ett annat hav som har väldigt stora bekymmer.
Mm.
För att vi är många som delar på det havet och vi måste samverka mycket bättre kring hur vi nyttjar den vattenresursen, vad vi tillför i havet, hur vi fiskar. Men det finns också jättestora möjligheter att hitta nya ekonomiska möjligheter att nyttja sjön på ett hållbart sätt. Så vattenfrågor finns överallt. Och för ett par år sedan så, när det var så torrt, så upplevde vi väl hur det blir när vattnet tar slut tillfälligt under en torr period. Och det är nog någonting vi måste lära oss att kunna hantera mer i och med klimatförändringar.
Ja, på Gotland till exempel har varit ju väldigt ont om vatten för något år sedan. Men då gör man så att man tar in havsvatten och avsaltar det och använder som dricksvatten, sötvatten helt enkelt.
Ja, det är ju en metod som finns, men den är ganska energikrävande. Då måste man se till att man kan använda till exempel solenergi eller någon annan hållbar energikälla för att göra det.
Mm. Det är mycket vindkraft på Gotland och solcellerna kommer väl också.
Ja.
Ni jobbar alltså även med haven kan man säga och föroreningar i haven.
Ja, jag tänker mycket kring utsläppen som sker i andra vattendrag hamnar ju i haven till slut. Och det gäller ju också för mikroplaster som kan komma både från fabriker men också från konsumenter när man tvättar kläder. Mm. Det är väl en del källor. Sen finns det andra källor till mikroplaster också. Skräp i naturen och bildäck och konstgräsplaner och så vidare. Men alla företag måste ju se på vad de kan göra för att minimera.
Jag tänker på fiskarna. De blir förgiftade många gånger i Östersjön. Det är ju för sorgligt när fiskarna till och med blir förgiftade utav vattnet. Och torsken som blir mindre och mindre i storlek.
Ja, torsken och fiskeriet handlar väldigt mycket om hur man fiskar. Hur mycket man tar upp och hur mycket tillförsel det finns. Och sen såklart rubbningarna i vattenkvalitet har ju också en påverkan. Men det finns ju många exempel på när fiskbestånd också ändras totalt. Så ibland så, om man fortsätter på ett visst sätt så driver man ju till slut en förändring som kanske tar väldigt, väldigt lång tid eller till och med är irreversibel att få tillbaka. Mm. Och det är någonting man tittar mycket på inom resiliensforskning, som det heter.
Vad sa du?
Resiliens.
Resiliens.
Att anpassa sig eller att stå emot störningar.
Aha.
Många system har en inneboende förmåga att klara av störningar som att man fiskar mycket eller man tar ut vatten eller man pumpar upp mycket koldioxid i atmosfären, men till slut så sker en förändring av systemet och då hamnar man i ett annat läge och det läget kan vara väldigt negativt. Man kallar det tipping points, när man liksom byter från en fas till en annan. Man kan se till exempel ett korallrev som dör är en typisk sån tipping point, att då tar det väldigt lång tid innan det skulle kunna återetablera sig. Och det där är ju en skrämmande aspekt av förändringar. Och när man måste förstå att saker och ting är inte linjära. Det blir inte bara lite sämre och sen kan det bli lite bättre hela tiden. Utan driver man förändringar för långt så kan det ske en större förändring. Och det är ju det man pratar om vad det gäller det här 2-gradersmålet om klimat, alltså uppvärmningen, globala uppvärmningen, att vi ska hålla oss under 2 grader. För om vi inte gör det, då riskerar vi att se att många system tippar över och att livsförhållandena på jorden blir så förändrade att det kommer få en extrem påverkan på mänskligt liv.
Ja.
Det är en sån grej som driver mig i mitt arbete i alla fall, att ha förståelse och respekt för det.
Nu har man ju sett att under den här Conora-krisen, eller vad jag ska kalla det, så har vatten blivit renare och luften har blivit renare över stora städer när man inte kör så mycket bil. Men jag såg just i tidningen idag eller igår att man ska inte tro att man har påverkat klimatet, utan det där är bara en liten droppe i havet. Att det tillfälligt är renare. Men jag tycker i alla fall att man kan ju se att det går att få renare om alla sätter det, hjälper till.
Ja, det är en poäng som jag också har tänkt på. Alltså coronakrisen är ju fruktansvärd i många led. Men den lär oss också ett och annat som kan vara positivt och som vi kan ta med oss. Och det du nämner är en sån sak. Att när vi står inför ett ett riktigt krisläge, då är vi kapabla till förändring och vi anpassar oss efter ett läge som råder. Och det får konsekvenser när vi gör det. Alla ställer bilen och stannar hemma eller inte reser eller ändrar sitt beteende på något sätt, så får det en direkt konsekvens. Sen finns det ju utsläpp och utsläpp. Det man kan se direkt är att luftkvaliteten blir bättre. Och då pratar man ju mer om saker som svavel och kväveoxider och partiklar och sånt.
Mm.
Som är direkta utsläpp.
Ja.
Och där kan man ju se på satellitbilder och annat att det skiftar väldigt snabbt. Sen så vad det gäller klimatpåverkan så är det väldigt långa processer. Så man brukar säga att den uppvärmning vi har idag, den är på grund av utsläppen vi, koldioxidutsläppen vi gjorde på 90-talet. Alltså det är en sån lång fördröjning. Och det vi släpper ut nu, det är den förändringen som vi kommer se 20 år framåt i tiden eller mer.
Men man ser dock att det hjälper lite grann. Och jag tycker bara att det är ju väldigt positivt.
Det är jättepositivt. Jag hoppas att vi tar med oss det efter den här coronakrisen. För om man ska prata lite om klimat specifikt, så skulle jag säga att coronakrisen är nog en föraning av typer av effekter som vi kommer behöva leva med om klimateffekterna verkligen slår igenom. Det kommer få stora konsekvenser på mångt och mycket i samhället. Inte så snabbt som en coronaepidemi, men under övertid så kommer det att förändra. Och då måste vi kunna se att vi kan ställa om. Och i det här fallet så handlar det om att ställa om innan konsekvenserna kommer.
Ja.
Vi måste kunna anpassa oss tidigt.
Tänk att det skulle behövas en pandemi för att vi skulle inse det. Alla klimatförnekare till exempel.
Ja, absolut. Sen är det ju glädjande att det är många som inser att förändringen är möjlig. Och vi ser mer och mer engagemang kring klimatfrågan. Och det har vi ju verkligen gjort de senaste åren. Men för att hela, om man ska se den totala omställningen av ett samhälle. Ja, då behöver vi någonting som verkligen trycker på. Och det har ju vi sett nu de senaste veckorna.
Nu trycker det på. Hörru du, det här kan man prata om hur länge som helst. Och det kan vi fortsätta med någon gång. Men vi är nu då på 2014 och du startade din firma. Men sen så var du i Burma och jobbade också.
Ja, precis. Man kan ju säga att när jag flyttade hem till Sverige, då träffade jag Lina som jag numera är gift med. Och så fick vi barn efter några år. Och vi hade båda bott utomlands tidigare. Lina hade bott i Australien och i Katar. Och vi ville gärna komma ut på ett utlandsäventyr tillsammans. Och 2017 så dök det upp ett jobb i Burma. Igen för henne som Maurits. Som hållbarhetsansvarig för produktionen där. Och det tyckte vi lät väldigt spännande. Vi hade båda varit i Myanmar en gång var tidigare. Och kände att det var ett land vi gärna skulle vilja upptäcka mer av.
Fick Lina också jobb inom H&M?
Lina har jobbat inom H&M tidigare. Vi träffades faktiskt där. Nu jobbar hon för H&M Foundation som är en stiftelse, en privat stiftelse dit familjen Persson som äger majoriteten av H&M skänker pengar. Och de jobbar med utvecklingsfrågor runt om i världen. Det är en global stiftelse. Så hon jobbar där och de har också bland annat projekt i Burma.
Ja.
Så ja, jag sökte det jobbet och vi flyttade dit på sommaren 2017.
Med barn och allt?
Ja, då hade vi Lord kommit då. Hon var 2 år gammal. Så vi tre flyttade dit.
Aha.
Och sen under de åren så kom Ines också som är 1,5 år idag.
Ja. Hur kommer det sig sen då att ni flyttade hem till Tyresö? För henne var det hem i alla fall.
Ja, vi hade känt under en längre tid att vi ville hitta en plats där vi kunde låta barnen växa upp efter det här utlandsäventyret när de var små. Vi kände att livet i Yangon, stan i Burma där vi bodde, var väldigt spännande, men det var inte riktigt det livet vi ville ha med små barn. Det var svårt att komma ut i naturen och luften var inte så ren och det var en livskvalitet som vi saknade. Så efter 2 år så sa vi att det var väldigt spännande och givande, men vi vill flytta hem. Och då ville vi hitta en plats där vi verkligen ville stanna. Och vi hade varit en tur till Nacka där vi hade köpt ett hus, ett nyproducerat hus, men det kändes inte som det stället vi ville bo på lång sikt. Och så ville vi komma närmare mormor och morfar till barnen som bor kvar i Trollbäcken.
Mm.
Så vi började leta var i Tyresö skulle vi kunna bo. Och då fastnade vi verkligen för Fårdala med närheten till Alby och naturen och runt omkring. Och ett uppvuxet område där det finns historia, där man kan sätta ner fötterna och liksom landa. Så vi var väldigt glada att vi kunde köpa ett hus här på Rönnbergsvägen.
Hur länge har ni bott här nu?
Ja, vi flyttade in här förra sommaren i juli. Så det är väl 9 månader.
Ja, ni är så pass nyanlända. Mm. Man får säga så. Ja. Hur trivs ni då?
Ja, vi trivs fantastiskt bra. Alltså, vi njuter varje dag av naturen och tomten in på huset. Och vi gläds åt våra grannar här runt omkring gatorna och liksom att se folk röra sig och man är ute i trädgårdarna. Det finns personer i olika faser i livet. En del som har bott här jättelänge och andra som har flyttat in de senaste decennierna och några som är nyinflyttade.
Ja.
Så det är olika generationer som trivs här.
Och det rika djurlivet, ni har väl också gjort där på tomten?
Ja, precis. Vi har räven som ligger där på morgonen ibland och sen har vi dovhjortarna som kommer och går. Och såklart rådjuren som springer mellan tomterna. Och så fåglarna berikar
trädgårdarna. Ugglan har ni väl sett? Ugglan?
Ja, vi har sett ugglan när vi har varit ute och joggat. Mm.
Ja, det finns mycket att prata om och det tycker jag vi ska fortsätta med någon gång. Vi måste ju nämna ditt jobb i Tyresö kommun som hållbarhetsstrateg.
Ja.
Kan du nämna det i några ord så vi får reta aptiten på Tyresö radions lyssnare så att de ska få veta mer i nästa program vi gör?
Gärna det. Jag började som hållbarhetsstrateg nu i januari. Jag var pappaledig i höstas men började på kommunen nu i januari. Och det är en ny tjänst. Och mitt uppdrag är att ta fram ett hållbarhetsprogram för hela kommunen. Hur vi ska jobba som organisation men också som tillsammans med alla som bor här, de som verkar här. För att nå gemensamma hållbarhetsmål som vi kopplar då till Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetsmål. Så det är mitt uppdrag. Och det kommer handla om både miljöfrågor, mycket kring klimat, men även social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, hur vi får ihop det. Det är ett jättespännande arbete. Jag är väldigt glad att ta mig an den utmaningen nu efter mina år i näringslivet och internationellt. Så har jag sett att det är jätteviktigt hur vi planerar våra samhällen, hur det offentliga kan gå före och knyta samman både privatpersoner och näringsliv med den offentliga verksamheten. För vi behöver långsiktighet i våra planer om vi ska uppnå de hållbarhetsmål vi har. Och att jobba just på en kommun, där blir det arbetet väldigt, väldigt konkret. Man kan se arbetet och åtgärderna varje dag.
Ja.
Så det är jättespännande.
Och nu är du anställd igen efter att ha varit din egen i några år.
Ja, precis. Nu är jag anställd och får jobba med väldigt många roliga kollegor som gör väldigt många olika saker. Kommunen gör väldigt mycket. Och som hållbarhetsstrateg så får jag jobba med alla olika delar av verksamheterna, vilket är jättekul.
Ja, det här jobbet verkar ju skräddarsytt för dig verkligen.
Ja, jag hoppas det. Jag har jobbat ett par månader nu och det känns som jag har kommit väl in i det.
Och så kom du mitt i coronacirkusen också. Ni skulle haft någon stor satsning här i en hel månad.
Ja, vi hade stora planer. Vi hade kommit långt med det att vi skulle lansera en Earth Month för ungefär en vecka sedan på Earth Hour-dagen den 28 mars som skulle vara under en månad. Och det skulle handla mycket om klimatfrågor och det om biologisk mångfald och hur vi alla måste jobba ihop. Nu har vi fått skjuta på en del av de aktiviteterna, men inte alla aktiviteter. Så jag kan kittla intresset lite med att säga att den 22 april på Earth Day, som är en internationell dag för planeten, så lanserar vi en hemestertävling. Och det passar sig både i coronatider såklart, när vi ska stanna hemma, men också utifrån klimatperspektiv att vi måste lära oss att upptäcka världen närmre. Vi kan inte flyga så som vi gör. Och då, vad finns bättre då än att titta på vad som finns runt husknuten egentligen? Så det kommer vara en tävling om man kan skicka in sina bästa tips på upplevelser här lokalt. Och så kommer det finnas massa bra vinster om lokala upplevelser som man kan vinna. Så den slår jag ett slag för. Den 22 april lanserar vi den.
Var kan man få veta mera om den tävlingen?
Det kommer att läggas ut på kommunens hemsida och i sociala medier. Så det kommer synas för alla som bor här.
Och vi kanske hinner göra ett litet radioprogram om det också.
Det hoppas jag. Då ska vi prata mer om klimatutmaningarna och arbetet här i Tyresö kommun framöver.
Ja. Ja du Felix, det här var verkligen intressant att höra dig. Du kommer som en frisk fläkt in i Tyresö, tycker jag. Vad mycket du har hunnit med i ditt unga liv. Otroligt.
Ja, det har varit många resor och spännande platser. Men det har verkligen berikat mig. Jag känner mig väldigt privilegierad att ha fått de kulturella upplevelserna. För det är också någonting som jag tycker är väldigt viktigt i hållbarhetsfrågor, att mångfald och mångkultur berikar oss om vi ska kunna förstå vår omvärld, om vi ska kunna jobba tillsammans och hitta kreativa, innovativa lösningar på saker och ting. Och det tar jag med mig från alla mina upplevelser runt om i världen. Jag hoppas att vi kan jobba mycket med det här i Tyresö. Man får lära sig att leva med tekniken på ett annat sätt nu, men det
Ja.
går ju det med.
Och det blir nog många innovationer. Till exempel det här att intervjua per telefon. Inte så jättekul, men det går. Tack Felix Oxborn för det här samtalet. Och det har varit både intressant och givande. Och jag ser redan fram emot fortsättningen. Lycka till nu med ditt arbete som hållbarhetsstrateg i Tyresö. Gunnela Grell Lundgren, Radio Tyresö 91,4. Vi kommer att höras igen. Hej då!
Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Det är mina drömmar reda av.